Välkomna här till Aktörspodden och jag heter Johan Mårtsson och här sitter jag med
Joakim Arvidsson. Jag är från Göteborgs köksrenoveringar i Göteborg.
Men idag så ska vi prata om att starta eget företag. Och det vi egentligen ska börja med att prata lite om idag, det är ju den här från idé till verklighet när man går hemma och funderar. Alltså hur var det, kommer du ihåg hur det var för dig Joakim?
Ja, för mig var det väl lite annorlunda kanske mot vad det är för de flesta i och med att det är mina föräldrar som har startat företaget från början. Och de äger det fortfarande. Så att där var väl språngbrädan kanske lite enklare än om man har en helt egen idé och ska göra allting från grunden själv.
Så... Men du har alla, alltså, som företagare så har du alltså egna idéer egentligen säkert hela tiden. Så att de här verksamheterna skulle jag vilja dra igång.
Ja, absolut. Så är det ju.
Men hur tänker du med dem?
Nej, men alltså då får man ju kolla på olika pusselbitar som behöver lösas i så fall. Och är det värt tiden? Är det värt pengarna? Vad kan hända? Så man får ju tänka flera steg framåt hela tiden. Om jag gör så här, vad kan hända liksom?
Men är det verkligen alltså relevant att tänka egentligen överhuvudtaget på pengar när man tänker på idén? Jag förstår hur du menar, men i min värld så tänker jag så här, när man ska forska ut en idé att det här vill jag göra för någonting, ska man överhuvudtaget tänka på penningfaktorn?
Kanske inte i början, då måste du tänka på idén först. Det här vill jag göra, precis som du säger. Men du kommer ju komma till frågan, vad kostar det? Vad behövs det för investeringar? Löser jag det själv? Kanske inte bara i pengar du behöver för den delen, det kanske är arbetskraft eller någon annan som kan dela ansvaret med dig eller vad som helst.
Jo, men det köper jag. Absolut kommer penningfrågan i där, men vill man det tillräckligt mycket så kommer man hitta en lösning på sina problem. Alltså om det är pengarproblem, men har man en tillräckligt stark idé så tror jag att alltså, de andra bitarna är inte så himla bökiga att komma över. Alltså, eller klart att de är väldigt bökiga att komma över, men det finns liksom lösningar för det.
Ja, absolut.
Och då tror jag att alltså, när kommer pengarfrågan? Vi säger att man har då suttit och kommit på en idé att jag vill bedriva den här typen av verksamhet. Jag behöver den här typen av pengar. Alltså, hur hade du gått tillväga för att få finansiering för en verksamhet om inte du har några i dagens läge?
Alltså det beror lite på, precis som du sa innan, så mycket kan man göra också själv. Dels så finns det ju, vi säger att man ska starta ett aktiebolag, så finns det ju, antingen kan man ju lösa det själv hyfsat enkelt, eller så finns det färdiga aktiebolag att köpa som typ advokatfirmer gör, typ Bultbiten AB, och så sen omvandlar man det till sitt eget namn. Men där kan man ju spara en del pengar genom att inte köpa ett bolag exempelvis, så då har man ju sparat ganska många tusenlappar. Sen finns det ju andra faktorer, då behöver jag ha en ny bil med en gång? Nej, det kanske man inte behöver, utan då kanske man får köra runt i en äldre bil till att börja med, och så får man ta de kostnaderna sen när företaget har vuxit lite i så fall.
Jajamän, absolut, startar man typ ett tjänsteföretag så är det ju absolut så, men kanske det är, om man tänker att man kommer på en idé, alltså i min värld just nu då, så tror jag att idén är någonting som kanske alternativt inte finns idag, eller alternativt som finns men som kanske kräver en större investering. Startar vi ett hantverksbolag, tjänstebolag eller liksom ett fraktbolag på något sätt, så vet vi ju redan liksom, utan att behöva. Men kanske ska vi utveckla en ny typ av app eller ett nytt typ av programvara eller något sånt där. Då är det väldigt svårt att beräkna överhuvudtaget hur mycket pengar det kostar.
Ja.
Men om vi kollar typ på Bill Gates, alltså jag menar, när han utvecklade Windows så liksom, jag kommer inte ens ihåg hur många olika Windows han gjorde innan han, det blev Windows liksom. Men det är ju säkert en 13-15 stycken, nu kommer inte jag ihåg hur många det var, jag läste någon gång, men han eldade ju labbade upp sitt garage. Och så att jag menar, jag tror att den här penningfrågan, att man inte ska, givetvis är den viktig, men jag tror inte man ska låta den avskrämma.
Nej, det ska man inte, det tycker inte jag heller. Och sen är det ju lite beroende på inom vilken bransch du har tänkt att starta eget, och hur kunnig du är som person själv och vad du är kapabel till att göra och vilken arbetsansträngning du är beredd att lägga ner också.
Jo, men så givetvis, herregud, du får gärna, alltså det får ju, alltså ska du bli en företagare så får det ju bli din livsstil. Alltså du kan inte bara tro att du kan gå till jobbet, du måste ju andas ditt företag, alltså du måste ju leva ditt företag, alltså ett bra bit in i alla fall.
Ja, så är det ju, absolut, det ser man ju både på Bill Gates och Steve Jobs, det gjorde de ganska länge.
Ja, herregud, alltså de la ju hela sitt liv på det. Alltså. Ja. Men alltså om vi börjar liksom, vi tänker så här, var bor din brevlåda? Kan man ju skämta lite om sådär. Men det är ju väldigt, väldigt viktigt för väldigt många branscher när man startar företag. Jag tror inte man tänker på det. Tänkte du på det när du startade, var din brevlåda bodde?
Nej, det gjorde vi nog inte så mycket. Men det har ju med att göra med att vi åker ju alltid ut till kunderna och besöker dem. Och gör reklam på annat sätt. Men jag förstår din poäng. Och det är ju självklart jätteviktigt att tänka på vart man placerar sitt företag. Och kanske också kolla, finns det några andra företag i den sektorn som är placerade på något speciellt ställe? Och kanske det finns en anledning till det, eller inte.
Ja, nej, precis. Jag förstår det. Men i dagens läge med allt digitaliserat, alltså vi snackar Google, vi snackar Facebook. Till och med Facebook börjar ju gå ut nu med att ange ort där du är förlagd, så att säga. Där ditt kontor är eller din brevlåda är. Och det gör ju Google med. Så att vi säger att du ska hålla på med vad du än ska hålla på med som är typ av en tjänstkaraktär. Tillverkning spelar ju kanske ingen roll, och liksom ska du hålla på digitalt så kanske inte heller spelar någon så jättestor roll, men just tjänsteverksamheten liksom, om du vill vara att jag öppnar, vi tar en på ner, jag bor långt ute på landsbygden och så lägger jag min brevlåda där ute till företaget så att jag liksom, jag har potentiella kunder på 10 stycken för det är mina grannar.
Ja.
Ja, men jag jobbar egentligen in i en storstad, alltså egentligen, så jag tror att jag tror att man missar den poängen väldigt, väldigt mycket och gör sig själv en väldigt stor otjänst om man inte tänker på vad den brevlådan är någonstans som man ska skriva företaget på.
Ja, självklart gör man det, för ofta när folk, oavsett nästan vad det är folk behöver hjälp med eller söker på, så vill de nog köpa i närheten, och då kan man ju tänka på vart ens kunder kommer finnas.
Ja, och sen är du
ju, det är väldigt viktigt.
Ja, men så är det. Och sen är det ju också vilka typer av kunder ska man ha som verksamhet.
Absolut.
Är det privatpersoner, då är ju orten, alltså jag vet inte, det är det, alltså man, självklart är det inte det 100% viktigaste, men du gör ju dig själv en väldigt mycket större uppförsbacke än vad du behöver ha om du startar rätt ort.
Ja, absolut.
Och jag menar, är det företagskunder, men bryr sig företagskunder verkligen om ort? Skulle du säga det om du vi bara ponerar just nu då, eftersom du har din egen verksamhet, att du ska ta in en VVS-are, säger vi, hjälpa dig. Bryr du dig överhuvudtaget om vad står för ort på honom då?
Nej.
Nej, jag tror att det är inte till 100% bara privatmarknaden, givetvis ortbaserat lite också. För jag tror att är det ett företag som ska börja jobba på en ny ort, då kollar man ju på vilka det företag man kanske behöver ju samarbeta med, vilken ort som finns på deras ort, så att säga. Så att jag tror ju att det spelar ändå roll om du är behöver jobba med privat eller företagssidan.
Ja, absolut. Huvudsaken för våran del då är ju att jobbet eller tjänsten är bra utförd än var de bor liksom.
Jo, givetvis, absolut. Men då hoppar vi ju sådär typ till endgame just nu. Så snabbt ska vi inte gå framåt. Men vi ska börja med det här utformandet av affärsidé. Idén är alltså skapad. Hur ska jag gå vidare sen? Frågetecken.
Ja, alltså det är en väldigt bra fråga, och där får man ju kolla vad kan jag göra själv. Man kanske kan prata med andra personer i ens närhet, i ens familj, eller gå till andra företag, eller någon, man kanske har varit anställd på någon firma. Man kan ju plocka fram alla möjliga erfarenheter som man inte tänker på, som man har nytta av liksom.
Ja, för att forma sin affärsidé.
Precis. Det kan ju vara att du har jobbat på ett företag och tänker att det här är ju jättebra, det här vill jag göra själv. Och då har du ju mycket från grunden. Eller så kan det vara att du har jobbat på ett företag och så kommer du på att de har missat det här. Och så vill du skapa en egen nisch liksom. Och det är ju ännu bättre då om du kan göra det. Men då har du ju lite erfarenhet. Och ofta är det ju så att startar du eget, så har du ju någon typ av tanke och erfarenhet hur du ska göra liksom.
Ja, absolut. Men givetvis till våra lyssnare där ute, säger du så här, när du gör din affärsidé så är det antagligen, om du inte har pillat på det innan, så kommer du vara väldigt, väldigt, alltså komma från noll, och så ska du försöka göra din affärsidé. Och det är precis som Jocke säger, det är att ta i dina egna erfarenheter. Ta erfarenheter från, kolla på nätet, alltså frågeställningar, hur ska jag göra, hur ska jag, vad ska jag rikta mig in på, alla de här bitarna. Många frågor har du svar på direkt, men det finns nog väldigt många aspekter i form av din affärsidé som du inte ens har tänkt på överhuvudtaget. Och där tror jag, Jocke, jag vet inte, du startade ju firman, du visste ju nästan redan, liksom, du behövde inte ta fram en affärsidé när du startade, eller?
Nej.
Så du visste ju redan att jag kommer hålla på med detta. Du hoppar ju på dina föräldrars affärsidé, kan man säga.
Ja.
Ja. Om vi går förbi, vi säger att vi har gjort en jättebra affärsidé, vi vet att vi ska göra detta och detta, vi ska de har de här kunderna och vi ska jobba på det här hållbara sättet och la 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 la. Hur viktigt är då en budget, eller alltså om vi både snackar resultat och likvid. Om vi börjar egentligen med att fråga, eller jag frågar dig, hur många tror du gör en resultat och likvid budget innan de startar ett företag?
Det var en väldigt bra fråga. Jag tror att de flesta gör det, och gör ni det inte så gör det. För det är väldigt viktigt. Vad kostar den här lokalen? Vad kostar jag när jag tar ut pengar i lön? Vad är arbetsgivaravgiften? Vad är skatten? Vad kostar de här prylarna jag köper in? Liksom? Alltså det är jättemycket man behöver tänka på. Speciellt nu eftersom vi pratar om att man ska börja från grunden då. Så blir det ju kanske lite mer kostnader i början, och då kanske man dessutom inte har råd att ta ut en lön i början.
Jo, men absolut, och sen är det ju det här med resultat och likvid. Alltså resultatmässigt är det som, får vi bara säga ut det, att resultatet är det som står i bokföringen. Alltså när du räknar om allting på plus och minus en månad, januari säger vi, så säger det att resultatet ska vara 50 000. Men likvid, alltså budgetmässigt likvid, så kan det ändå betyda att vi ligger 100 000 back i pengar på banken. Och därav så är det görviktigt att du gör både då en resultatbudget, precis som det Jocke har pratat om precis nu. Det är ju resultat, alltså vad kostar det att köpa in den grejen, vad kostar det att köpa in den grejen, och vad får vi in för intäkter, och så så blir det ett plus och minus på det. Och likvid är det då, när får vi in de verkliga pengarna och när går de verkliga pengarna ut. Så det är en väldigt stor skillnad beroende på om du har 30 dagar inköp och du kanske har 45 dagar fakturering, då är det 15 dagar som du får vara bank. Och jag menar, det är de grejerna vi pratar om. Så att det är väldigt, väldigt viktigt att göra båda. Resultatmässigt är ju givetvis det som är absolut viktigast. Egentligen tänker man ju innan man startar. Men sen inser man ju ganska snabbt att det är likvid som är ännu viktigare. För att man har mer pengar på banken, så finns det inga pengar. Men om vi går vidare från budget där, och så pratar vi hemsida. Okej, hur, alltså ska man pilla med en hemsida det första man gör?
Det beror på inom vilken bransch, men alltså visst, en hemsida är ju oerhört viktig i dagens företagsklimat.
Skulle du vilja, tycker du att du får säga till alla som startar eget företag här, nu så ska ni skapa en hemsida eller inte?
Ja, det ska de, men man kanske inte är, alltså det viktigaste är ju att få in pengar i ett företag. Så det är klart att om du har några kunder redan innan som du vet är på gång, så kanske du inte ska lägga ner tiden på hemsidan, utan bättre få in pengarna, och så kanske du kan göra det efteråt då. Men det är klart att hemsida är oerhört viktigt, så att de kan hitta till dig, de vet vart du finns, det är en presentation, där kommer du även presentera lite av din affärsidé, vad du står för och så vidare.
Jo, men ska man lära sig WordPress till exempel?
Nej, det tycker jag inte.
Ska man använda typ någon så här, det finns ju så där färdigbyggda protokoll som man kan betala 500 spänn och så får man en hemsida typ.
Till en början så kanske man får göra det då, om man inte har väldigt mycket pengar. Har man mycket pengar så tycker jag att då kan man kanske försöka bygga en lite bättre hemsida.
Okej, men vi hoppar över hemsidan, håller på så här, men vi fortsätter spinna vidare, så går vi på logga då till exempel. Det ligger ju lite i samma fart kan man säga. Ska man investera pengar i en logga?
Nej, alltså det beror ju på hur mycket du har, men det är klart att har du pengar så gör det. Personligen tycker jag att loggan är ganska viktig. Det gör ju att du, när du kommer in på en hemsida eller du kör runt i din bil eller vad det än är, så kommer ju folk lägga märke till den, och det är klart att då den är viktig. Men det kanske inte är första prioritet.
Nej, men precis. Och då är frågan, alltså det här med loggan då. Precis som du säger, jag tror ju det, alltså, utan att kan säga till er 100% att det är så, för det kan jag absolut inte säga. Men det är ju den här igenkänningsfaktorn, att precis som du säger, du var inne och kollade där, du såg deras bilar för 3 veckor sedan och sa de någon rolig logga eller någonting som kommer ihåg. Så nästa gång du väl ska göra den grejen eller köpa den grejen eller köpa in det eller vad du nu ska göra, så kommer du komma ihåg logga. Men jag tror inte du kommer komma ihåg en URL eller webbsida-adress.
Nej, så är det ju.
Men när du väl har kommit ihåg loggan, då måste du veta hur du ska kontakta. Och då måste du ha en hemsida med. Så det jag menar är att jag tror ju alltså att logga kanske inte man... Jag tror inte man behöver lägga ner så mycket pengar på det. Men har man resurser att kunna lägga ner en 1500 spänn eller någonting på någon billig logga som någon kan göra åt den, så tror jag ju absolut att man ska göra det.
Absolut. Och sen ett tips då också är, just med loggor och sånt, så är det ju väldigt många som är kunniga. Så att, och även med hemsidor för den delen. Men kolla gärna i eran... vänkrets om det inte finns någon som kan ställa upp och ni kanske kan betala lite senare eller liksom vad som helst, så sparar ni ju lite pengar i början och så säger ni att jag har det här problemet och jag vill att den ska se ut ungefär så här, kan ni hjälpa till liksom. Det är ju värt hur mycket som helst.
Och vi ska ju inte marknadsföra andra egentligen bolag sådär, men det finns ju en, den här Fixer finns ju även, det är ju en sån här uppsamlad koncept över världens digitala marknad där man kan på ett väldigt billigt sätt skaffa sig en logga eller andra typer av grejer. Och där tror jag att du kan lägga en tusenlapp så har du en bra logga alltså, i dagens läge. Så att det finns alltså, även precis som du säger, det kan ju vara ännu billigare om du känner någon som kan skissa, men sen ska du föra över det digitalt och grejer. Så att det, ja, det finns ju olika vägar att gå, men det behöver inte kosta så himla mycket idag i alla fall. Och därför tycker jag att, ja, jag vet inte, jag tror nog att man ska, har man de pengarna att investera i det, så tycker jag precis som du, Jocke, att man ska lägga pengar på
det. Ja, det är vi överens om.
Ja, då checkar vi den från listan och så hoppar vi över på utrustning då. Mm. Hur dyr utrustning ska man köpa?
Alltså det beroende på bransch och så, men det är klart att utrustning är oerhört viktigt. Det är ju svårt om du ska vara i hantverksbranschen liksom och jobba med grejer som kanske inte riktigt funkar och är helt pålitliga. Men du måste ju köpa... Om du behöver 10 stycken saker till ditt företag för att du ska kunna utföra din idé, så räcker det ju liksom inte att köpa 5 bra och så har du inte råd att köpa 5 ens dåliga. Utan då får du ju ändå köpa utrustning som gör att du kan utföra din idé, och så får det andra komma sen att du kan köpa bättre grejer med tiden. För det viktigaste är ju att du kan köpa alla 10 sakerna om du nu behöver 10 saker för din idé.
Jo, men vi säger okej, okay, absolut, men när det gäller de här små, vi säger att vi ska köpa en stämpelmaskin för liksom 2 miljoner. Mm. Men så har vi hittat en för 1,5 miljoner eller så kostar det en som finns för 2,5 miljoner. Men du har bara 2 miljoner så att du slutar ju med att ska man försöka vänta med att starta sin verksamhet eller ska man köra på den här 1,5 miljonen istället för den här kanske lite bättre 2,5 miljoner som man egentligen vill ha.
Då tycker jag antingen så går man ju till banken och kollar om det finns möjlighet, eller så köper man den för 1,5 miljoner. För det är alltid bra att ha pengar på banken. Om du nu har 2 miljoner då är det ju 500 000 över. Så att då är det ju jättebra.
Men banken är ju inte en möjliggörare. Alltså nu ska inte jag absolut inte dra mycket smuts över eller bankverksamheten. Men alltså, min mening sett så är banken bara med dig i medgång. Ska du starta en verksamhet och vill låna pengar, då kommer det kosta dig. Alltså,
det är väldigt svårt.
Ja, så att min fråga var ju liksom, hur alltså, hade du reagerat i den situationen där du har inte riktigt hela summan, du kan köpa en liten sämre grej. Men du kan, alltså du är rädd för att det ska bli problem med detta sagt. Alltså hur har du agerat?
Alltså det är en väldigt bra fråga. Men har man inte pengar, alltså du kommer ju till ett vägskäl liksom. Antingen så får du gilla läget och köpa den för 1,5 miljoner, eller så får du söka efter någon investerare eller låna pengar av någon släkting eller vad som helst som kanske är rik. Men det är ju inte alla som har det. Så att, då tvingas man ju nästan i den sitsen. Så jag tror att de flesta kommer vara då att de kanske inte har någon rik släkting eller vill ta in en investerare, så att då tvingas man ju att köpa den maskinen om man nu vill starta sitt företag just då liksom, om man nu behöver den då.
Ja, men vi var inne på det lite tidigare. Jag tror ju fortfarande på det här att gå inte kort alltså, på grejer. Alltså, jag tror att om du väl känner att det här är viktigt för min verksamhet framöver, så ska du komma till den punkten eller hitta den vägen för att få dig att komma till den punkten. Alltså, gå inte på det här lättare alternativet som är då att köpa in den här för 1,5 miljon när du egentligen behöver den för 2,5. För att du kommer ju, du vet ju att jag behöver den här för att starta verksamheten, men jag kommer ju få problem med den sen, och då tycker inte jag ens att det är värt att starta verksamheten just då. Alltså då behöver du liksom dra ner byxorna och börja springa omkring och leta pengar alltså, eller hitta andra nya vägar, avbetalningar hos den som du köper in den hos till exempel, eller låta dem vara med på något sätt, eller försöka med någon kund som är med. Alltså det finns ju hur många vägar som helst att hitta, som kanske inte bara har med bankverksamheten att göra. Du kan hitta liksom med just leverantörer eller kunder eller tillverkare av maskinerna kanske, eller vad som helst. Så jag tror att det är min take på det. Jag vet inte vad du tycker, Jocke.
Ja, men absolut. Men sen finns det ju också, när det gäller sådana dyra maskiner, så finns det väl ofta också att de som säljer dem kan ju oftast hjälpa till. Liksom. Om det är så att jag kommer och säger att jag har 1,5 miljon cash jag kan lägga och det är 1 miljon kvar, så tror jag säkert de kan hjälpa till att lösa det också.
Ja, precis. förutom alla dyra fina utrustningar så ska vi hoppa vidare lite. Och det vi hoppar in på är lite, du var inne lite på det förut här med att köpa ett redan uppstartat bolag eller inte. Jag har ju personliga referenser i ämnet. Jag vet inte, hur gjorde du när du startade?
Jag har ju fortfarande inte aktiebolag då, så att jag startade en enskild firma och då så gjorde jag det själv. Jag tror att på den tiden kostade det typ 1000 kronor, så att det var inte jättedyrt.
Nej, precis, för jag tror ju ändå, alltså på något sätt så tror jag ju att det är den vägen att gå. För att, alltså i mina tidiga erfarenheter så gjorde vi det nämligen att vi köpte det ett bolag som var på vilande, kan man säga, som inte fanns. Problemet är ju bara det att du får ju det företagshistoria med dig. Just när det här var ju vårt första AB som jag hade då. Och då tänkte man ju inte på det. Även om det hade legat vilande i flera år, så du får ju den ratingen med dig på hur du än vrider och vänder på det när folk går in och söker tillbaka i tiden. Nu hette det här Bo Björklunds byggservice, för jag glömmer ju aldrig detta, för det här är ju någonting som liksom har hauntat mig när jag sover liksom. Nej, men alltså du vet, C-rating och de här grejerna, alltså det beror på, nu pratar vi Bisnord och det finns ju UC också med deras procent och sånt här, så man, men Bisnord är ju lite lättare att prata om, deras rankingssystem. Men det här är ju någonting som, alltså det jäckar ju mig än idag om man går tillbaka på ett av mina bolag och titta liksom, ja nu har jag nästan varit igång med det bolaget i 10 år, men om du går tillbaka och tittar på det 15 år på det bolaget, så är det alltså sämsta ekonomi-ratingen och lånar inte pengar till dem. Och jag menar, jag hade aldrig gjort det. Det är bättre att starta ett nytt startat bolag där det står då att det är ett nystartat bolag. Ta inte den risken att köpa ett bolag som du inte vet någonting om. Alltså jag, lita aldrig på någon annan. Alltså även om det är vänner...
Ursäkta att jag avbryter, men det är någonting, lita aldrig på någon annan. Du kan nästan bara lita på dig själv. Så det håller jag fullständigt med om.
Ja, precis. Alltså gör inte det. Gå inte på den bomben som kan komma sen, att det helt plötsligt kommer en fordran på det eller vad som helst. Det är ett nedsmutsat namn så att säga. Eller ett organisationsnummer om man ska vara riktigt korrekt då. Men då är det ju starta Bolagsverket. Du skickade iväg papper till Bolagsverket. Och sen blir det Skatteverket som du ska skicka ditt bolagsregistreringsnummer till, så du får ett momsnummer. Och så, ja, vad tar det? Ska du räkna med en månad? Kan du räkna med egentligen, va?
Ja, det skulle jag tippa på att det stämmer ganska bra.
Ja, så då behöver du, alltså, jag tror att många kommer till den sitsen att bara, men nu har jag slutat mitt jobb här, nu ska jag köra igång eget. Bara, oj, jag kan inte fakturera. Jag har inget bolag. Så att jag tror att vad hade du sagt till människor som ska öppna eget och ska göra?
Alltså så här är det också, att om du ska öppna ett företag, så det är fruktansvärt mycket att göra i början. Det kommer ni ju märka. Men det finns ju mycket du kan göra innan du har startat bolaget. För du kan ju faktiskt, alltså alla datorer du behöver, eller om du nu behöver en dator då, du behöver papper och pennor och alltså allting sånt, kontorstolar och bokhyllor och permar och allt vad du kan behöva. Du kan ju förbereda det innan, och fastän du inte har startat bolaget så får du ändå dra av det sen när du väl öppnar. Man gör ju ett förlängt kalenderår ofta första, eller kortare för en del, när man startar bolaget, så att du kan ju förbereda dig även om vi säger att du har en fast anställning och du är elektriker och så ska du starta egen elfirma, men du kan ju fortfarande köpa in och förbereda alla de här grejerna så att du kan börja jobba så snabbt som möjligt sen när väl bolaget är igång också.
Ja, absolut. Men det är också lite, alltså i dagens läge så känner jag att utvecklingen går väldigt mycket mot digitaliseringen och egentligen rättare sagt hemmaföretag. Om man ska vara riktigt liksom sådär, att du startar ett företag och så kör du det hemifrån liksom. Du har din dator hemma, det är liksom, du behöver inget mer.
Nej.
Och har du det på det sättet så jag menar, då är det ju liksom, alltså det är ju egentligen bara att sätta igång datorn och köra.
Absolut. Men det finns ju också de här ofta då, för du har ju ofta någon typ av faktureringsprogram eller vad det nu kan vara, och de kan du också sitta och öva på innan. Ett tips. Så att, om du inte har gjort det innan då i ditt förra jobb då. Vi säger att du har varit elektriker då, så ska du börja, och så har du inte suttit någonting med de här programmen, du har ingen aning om hur det funkar. Det är klart att då lönar det sig ju att sitta kanske innan du startar, så att du vet hur det är, så att du är mer förberedd på det, så du slipper lägga så mycket tid på det sen. Så blir det, för det kommer vara väldigt, väldigt mycket att tänka på när man startar eget i början.
Ja, men det är ett jäkligt bra tips får jag ändå säga. Alltså det är, Men alltså jag tycker ju, jag vet inte om du håller med, men jag tycker så här att du ska aldrig lämna ifrån, lite så här, lita aldrig på någon annan. Alltså lär dig sakerna själv. Sen behöver du inte göra dem själv, men du behöver kunna dem.
Jag håller med. Du behöver inte göra allting själv, men du måste veta. Du måste förstå saker. Så att du vad det än är då, så måste du måste ha en förståelse och kunna väldigt mycket och veta så att du själv känner att du har kunskap i den frågan som du ska hantera eller be någon annan hantera, så att du vet lite om dig själv så att du inte blir lurad eller felbehandlad.
Ja, precis. Alltså det är inte det jag och Jocke sitter och säger, det är inte lär dig inte skattekontorna i bokföringen, alltså 4710 eller 4610. Alltså det är inte det vi säger. Nej. Det säger vi att du måste kunna läsa av bokföringen och följa bokföringen och förstå vad sakerna till innebär. Annars, du kan aldrig komma sen och säga det att shit, jag fick en skattesmäll, det är någon annans fel. Alltså det är ditt namn som står på pappret, det är du som är ansvarig.
Mm.
Ja, och liksom,
det är ju faktiskt också ganska många som blir lurade av sina revisorer. Även kända personer har ju blivit det. Så att det är väldigt viktigt att kunna läsa av en. Har du en revisor så får du ofta en resultatrapport och balansrapport varje månad i princip. Liksom. Så ägna en halvtimme och ugna igenom den och lär dig vad sakerna betyder. Liksom.
Och fråga din revisor om det är någonting det minsta du undrar över. Lägg aldrig liksom några band emellan där. Alltså det är bara att vara rakt brutalt framåt och bara fråga.
Ja, precis.
Men vi hoppar över bokföringen där, för den är så jädra stark för oss. Håller på att säga. Nu har vi startat liksom firman och nu liksom ska vi liksom branda oss själva lite grann. Då, va? Alltså vad på något sätt tycker du ändå man ska göra för att sticka ut? Liksom? Alltså nu är det generellt, alltså vi snackar ju digitalt och industri och vi snackar lite om allt möjligt. Liksom, men alltså just fundamentalt, grundmässigt, vad tycker du man ska göra för att sticka ut?
Alltså för det första så tycker jag ju att sticka ut, så var det ju loggan vi pratade om. Där gör man ju ganska mycket om man har en schysst logga. Sen då så är det ju att få spridning. Hur var det att handla här? Hur var den här tjänsten? Hur var personerna som tillhandahöll tjänsten? Som svarade i telefon? Alltså var alltid trevlig, var alltid bra. Se till att du jobbar på det sättet som du själv skulle vilja bli behandlad om du nu sålde den här produkten eller tjänsten. Det är oerhört viktigt, tror jag på i alla fall.
Jo, men det tror jag med. Alltså men tycker du inte alltså lite att titta hur alla andra gör och gör någonting som de gör, men gör det lite bättre?
Absolut. Det är ju ett bra exempel är ju, innan då så har du ofta researchat lite innan du har kommit fram och startat ditt företag, och då kan man ju också plocka de bra bitarna från 10 företag. Eller liksom om du har varit inne på deras hemsida, vad är det du inte tycker om och vad tycker de? Då ska man plocka det man tycker om så att det blir ännu bättre liksom.
Ja, precis. Alltså, vi går över lite snabbt där på alltså, samarbeten och sådana här bitar. Vi pratade ju givetvis tidigare, lita inte på någon annan. Alltså. Men det är ju inte det är självklart så hittar man ju människor som sitter i samma situation som du gör i företagandet, där man kan skapa ett starkt samarbete. Alltså, eftersom det är två olika organisationsnummer så är ni ju ändå. Men hur jobbar du? Alltså, hur jobbar ni? Ni måste ju ha samarbeten som alla andra.
Absolut. Och där är det ju oerhört viktigt att allting funkar och att det är bra folk som kommer ut till våra kunder då. Och att de gör ett bra jobb då. Och det är det viktigaste för oss. Och där samordnar jag ju allting också för våra kunder då. Så det tycker de är väldigt bra. Så de behöver ju oftast inte ha så mycket kontakt med de som ska blandas in i våra arbeten då. Och det tycker kunden också är rätt skönt. Men då måste det också vara att de litar på dig.
Jo, men precis. Om vi ställer den liksom lite mer brutalt och rakt framåt istället. Hur hade du kunnat agera utan dina samarbetspartner?
Alltså det hade varit väldigt svårt, för att i och med att jag jobbar med kök då, så behövs ju kakelsättare, målare, golvläggare, elektriker. Alltså det går ju liksom inte. Så att du måste ha samarbetspartner. Så det är samma sak om du har leverantörer eller liksom någon mellanhand. Det kommer bli fel. Du kommer få fel produkter skickade, eller här du ska hämta den här förpackningen så får du fel grejer i förpackningen för att någon har packat fel. Det kommer hända, och det hjälper liksom inte att stå och gapa och skrika. Det är klart du kan bli irriterad så att det löser sig, men de vill ju fortfarande ha dig som kund oftast och sälja till dig, så du får ju försöka bemöta det på ett bestämt men vettigt sätt, om du förstår vad jag menar.
Ja, precis. Vi pratar ju nästan egentligen mot varandra. Vi säger, lita inte på någon annan, men du måste ha samarbetspartner, för annars kommer du inte vidare. Så att det gillar lite i själva sanningen, eller? Alltså, du måste ju
absolut.
Ha
men det är också, när du har jobbat i, efter ett tag, så kommer man ju också märka att du kan lite, och du kommer också bli mer bekväm i din roll. Du kommer kunna säga till dem på ett annat sätt om samma sak upprepar sig. Så det kan ju vara att de har någon praktikant. Det har jag själv varit ute för då, så har vi inte fått rätt grejer. Det är klart att då blir du irriterad till slut när du får åka 4 timmar extra på 2 dagar liksom. Som du kunde gjort annat och dragit in pengar istället. Det är klart att då blir man irriterad.
Ja, men det, även när vi pratar om samarbetspartners hela den här biten, så pratar vi egentligen om den här studsmattan, håller på så här, eller språngbrädan, eller kallar det vad du vill. Och, alltså att hitta en samarbetspartner eller någonting som ni känner att ni kan använda varandra för att nå ännu längre. Och det tror jag är görviktigt. Alltså vi säger att du tillverkar en sak. Du tillverkar en, nu säger jag lampa bara för att sitta och titta på den. Men vi säger lampa. Ja, du tillverkar en lampa liksom. Och sen har du en återförsäljare som kanske egentligen inte säljer din lampa. Men då pratar du med dem och så kommer ni överens. Och så kommer han bara sälja din lampa sen. Och då kommer du helt plötsligt få, kanske då om han säljer din lampa, då kommer du få mer tillverkning, menar jag liksom. Alltså, du måste hitta de här bolagna som kan hjälpa dig, som du även hjälper. Du kanske hjälper han med lite billigare priser till exempel, och så är han exklusivt din liksom.
Eller att han får en procent.
Ja, precis, något sätt. Alltså, sen beror det på hur mycket man vill. Så här. Men jag hittar den här typen av människor som du kan jobba med, och även ni kan liksom putta upp varandra, va? Så att du kommer högre upp hela tiden längre fram.
Absolut, och man behöver ju samarbetspartners hela tiden. Det är bara så, för ensam är ju väldigt svag också. Och det är även att har du den samarbetspartnern, så kan du även bolla idéer eller frågeställningar med den parten som kanske har med ditt egna företagande att göra, som kanske den personen har erfarenhet av.
Ja, absolut. Och sen om vi går vidare lite, så pratar vi om nätverkande. Vi pratar om analogt, alltså i verkliga livet, nätverkande. Och så pratar vi om digitalt nätverkande. Vad hade du rekommenderat för en nystartad person? Det analoga eller det digitala nätverket?
Det digitala.
Du tror att det är bättre?
Ja.
Förklara.
Alltså det har ju du har ju Facebook och du har hemsidan och
LinkedIn
allting. LinkedIn. Ja, precis. Så att det tror jag är oerhört viktigt. Sen ska man ju inte förakta det analoga på något sätt. Men jag tror att generationerna som kommer vara ännu mer digitala än vad vi är liksom.
Jo, men alltså det här skokatass, alltså det är nog ganska många som fortfarande tycker det. Alltså för att, där är ju helt underbart, för där tycker jag ju egentligen lite annorlunda vad du gör. Och det, alltså jag tror att alltså, nystartade bolag, så är det lättast med det analoga, för att det är ingen som vet vem man är, så det är svårt att skapa ett namn digitalt.
Nej, absolut, så är det ju, och jag håller med dig. I en början måste det vara analogt, men sen så på lite sikt, de flesta företag blir ju på något sätt digitalt baserade mer och mer, för det är därifrån man får in sina flesta kunder.
Jo, men det förstår jag. Så att jag kan alltså hålla med om, alltså, förstå tanken när du tänker att, alltså, kommer du ut digitalt tidigt, så kommer du kanske skapa dig ett namn digitalt, och du kan komma ut till mer människor, och därför blir liksom, absolut, det håller jag med om. Och det kan se så att det digitala slår det analoga även i början, om man säger. Men jag vet inte om man kallar mig gammaldags, alltså, men jag...
Alltså, nej, alltså, jag håller med dig lite, för att du måste ju på något sätt också i början, du träffar ju människor och så, skakar hand och så vidare, och presenterar dig, och du kanske söker upp andra företag till och med för att kunna sälja din idé, tjänst eller produkt eller vad det nu är. Och det är klart att det kanske är det bästa sättet i början, men sen när du har den kunden, så är det ju att det digitala funkar oerhört bra, för då kanske man nästan inte har någon kontakt när man väl har kunderna.
Så vi bytte sida här nu då, så att nu är du analog och jag, okej. Ja, men det är bra, det är jäkligt bra. Det är, lyssna på Törspodden, de byter av, de har kappan efter vinden lite.
Det byter av lite så.
Ja, precis. Nej, men, och alltså, vi ska prata, det är ju lite, det här är ju också angående reklam och den här biten. Vi ska inte vara jättelångrandiga i den, men jag tror ju att på något sätt, oavsett om det är ditt analoga nätverk eller digitala nätverk, så behöver du någon typ av reklam. Jag vet, alltså, sen vet jag inte om du är gorillareklam, liksom, om du ska liksom satsa in på det där du bara slänger ut någon banderoll någonstans där du inte får raden egentligen. Eller om du sådär, men alltså sprida ut det ett bra tid innan. Men det är det här oaktsam mot din nuvarande arbetsgivare, det där är ju tufft. Men du behöver ju egentligen på något sätt, du kan ju inte bara liksom starta, nu kör jag, och så har jag inte liksom, ingen vet om att jag har kört igång.
Nej, precis.
Så det där går ju inte ens konceptmässigt om du ska säga att du ska fortsätta med samma tjänst.
Nej.
Egentligen, alltså även alltså det är därför man skriver de här avtalen, man ser ju väldigt, det är ju väldigt vanligt nu bland högre bolag, även människor som kanske arbetsledare i stora positioner, företag som köps upp för hundratals miljoner. De får ju näringsförbud enligt, alltså, enligt kontraktet, om man säger att de får inte hålla på med det de håller på med, bla bla bla.
Det är en vanlig, jag har varit hemma hos ganska mycket folk genom åren, och en vanlig grej är ju konsulter som har varit konsult i ett bolag då och så jobbat med den här tjänsten eller den här produkten då och tar fram det. Men så kommer de på en egen grej de vill göra, men så går det in i det de har gjort. Då har de ju väldigt svårt att utöva det, för att de, precis som du sa där.
Ja. Och det vi ska avsluta hela det här underbara starta eget klippet med är alltså hur, om vi ponerar att det blir en vinst, ska man återinvestera den i bolaget eller ska man sätta den på banken?
Jag tycker ju kanske någon medelväg då, men det är alltid skönt att ha pengar på banken, men återinvestera är ju alltid bra om du nu vill, om det handlar om att öka då eller så. Ibland kanske det också är, du kanske kommer till läget att du måste återinvestera i exempelvis någon reklamkampanj eller någonting för du ska kunna sälja eller vad det kan vara. Men jag tycker någon medelväg där faktiskt.
Ja, nej, jag, min personliga åsikt är ju ändå att du ska återinvestera alltså så himla mycket du bara kan. Och det behöver inte betyda att, det att du behöver växa eller bli större, eller du kan kanske vilja lära dig något nytt, eller alternativt att du skulle kunna bli starkare på det du redan är stark på. För att gå fort och bli omsprungen, alltså det, alltså det räcker att du ligger på latsidan en liten start, så kommer det komma ett nytt bolag som är svin mycket bättre än vad du är. Nej, ska jag inte säga, men de kanske är ännu vassare än vad du är, bara för att du har liksom blivit bekväm.
Så att men hade du återinvesterat allting ändå, hade du inte velat ha lite pengar på banken kvar?
Nej, men alltså så mycket som möjligt. Alltså precis, ja, jag förstår vad du menar, men givetvis jag tänker så här, alltså jag tänker ungefär så här att du ska, men tänk, ja, det beror ju på din likvida, hur din likvida situation är, och det måste vi även påtala att givetvis har du 0 kronor på banken så kan du inte gå och återinvestera 200 000 om du skulle kunna få det i vinst, så att säga, så du har 0 på banken, det går ju inte.
Nej, precis.
Nej, men då bör du ju kanske återinvestera allting du kan, och då kanske du kan återinvestera 50% för att du behöver 100 000 för lite fakturor och räkningar och möjligtvis nästa lön som du inte kommer få in pengar. Alltså absolut, men så mycket du bara kan. Det tycker jag. Sen vad du kan och inte kan, det får man ju hålla koll på själv då. Men jag, ja.
Och sen kolla också om man verkligen vill växa. Och det kan man ju också ta med i början då. Hur mycket vill jag växa 2019 eller vad det nu kan vara? Liksom, får jag en vinst på 5 miljoner eller 300 000 eller vad det nu kan vara? Hur mycket vill jag växa? Eller vill jag växa det här året och ta in fler anställda eller utöka? Eller vill jag vänta ett år? Liksom? Det är också någonting att tänka på så att man inte gör det för snabbt, kan jag tycka.
Ja, men så är det ju. Men sen är det ju i konceptmässigt bara...
Ja, absolut. Utvecklas alltså, liksom. Det är ju väldigt viktigt att hänga med.
Men är du duktig och gör på ett visst sätt och så hela tiden får mer? Och så anställer du någon som gör precis lika som du? Problemet är ju bara att den du anställer kommer ju aldrig göra precis lika.
Det är någonting jag tycker också som man bara snabbt kan ta upp på slutet där då, eftersom vi snart ska runda av. Men det är att... Du som egen företagare, eftersom vi har mest pratat om att du är helt själv i början då, så tar du in en anställd. Förvänta dig inte att en anställd ska göra allting lika snabbt eller förstå saker och ting lika snabbt eller arbeta på ett visst sätt som du gör, för det kommer inte hända.
Då hade ju alla varit egen företag, jag tror jag.
Ja, det precis. Ja.
Men alltså, vi får avsluta där, och jag heter Johan Mårtsson och du har lyssnat på Aktörspodden, och vi har haft med oss
Joakim Arvidsson från Göteborg Köksrenoveringar.
Tack så mycket. Ha det så himla gott.
Tack. Ha det bra. Hej då.